Idag finns det en trend i världen. Och jag har skrivit så här på mitt utkast här. Sök inte Gud inom dig själv. Du finner bara tomhet. För Gud bor inte i orena kärl. Alla har syndat, säger Romarbrevet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Idag på det andliga planet och i humanismens tidevarv, det humanistiska planet, så ligger fokus på oss själva. Och att allt finns inom oss, inom människan. Det är en upproriskhet mot kunskapen om Gud idag. Det är samma gamla upproriskhet som fanns i paradiset. Skulle då Gud ha sagt, sa ormen. Det är en tro på sig själv och ifrågasättandet av sanningen. Ifrågasättandet av Guds ord. Åtminstone i vårt land idag ser vi det. Men Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Och han sa också att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det finns en trend som går idag som är mycket farlig. Och det är lätt att vi liksom fokuserar på så mycket annat. Men jag vill bara påminna lite om detta. För det var så i begynnelsen när Free Church kom till. Att vi kände att vi skulle vara en röst som ropar, vakna till kristenheten. Det är dags att vakna. Och jag vill bara läsa några rader utav vad Solveig Henriksen skriver. Det finns att hämta henne på nätet om du vill läsa mer av Solveig Henriksen. Jag kan rekommendera det. Den inre resan talar hon om och dess konsekvenser. Hon säger att vid sidan av den teologiska polariseringen inom kristenheten idag finns det en mindre uppmärksammad mystikpolarisering som är svårare att upptäcka på grund av en gemensam kristen terminologi. Ytterst handlar det om ett val mellan Bibelns Jesus eller den inre resan. Om vi når gemenskap med Gud genom att ta emot Jesus Kristus eller genom att borra oss in till djupet av vårt inre. Där han redan finns som ett högre gudomligt själv. Gemensamt för alla människor och alla religioner. Med valet följer två vitt skilda världsåskådningar. Den bibliska och den okulta. Jesus säger så här i Johannes. Den som har sett mig har sett Fadern. Människan skapades till likhet och gemenskap med Gud. Men hon lät sig frestas till uppror och olydnad och skildes från Gud som är helig. Det är inifrån, från människans hjärta som det onda utgår, säger Jesus. Det stora problemet är synden. Och ondskan är ett inre problem som kräver en inre lösning. Därför sände Gud sin son Jesus Kristus för att frälsa människan från synden och återupprätta gemenskapen med sig själv genom en ny födelse. Den som tar emot Jesus blir ett Guds barn. Föds in i Guds rike av vatten och ande. Och får den helige ande som ett sigill och en handpenning på arvet. Allt detta ges av nåd genom tro på Jesus Kristus som försonat oss med Fadern. Genom att ta på sig straffet för våra synder. Står det. Han är Guds lam som tar bort världens synd. Jag tycker att hon beskriver det så bra, Solveig Henriksen. Och idag är det väldigt inne att söka svaren i sig själv. Att vända sig inåt i meditation och kontemplation och på andra olika sätt. Inom alla andliga förgreningar. Och det är mycket farligt. Och på så sätt, när vi går den vägen, då gör vi ett stort misstag. Vi bedrövar nämligen den helige ande när vi som kristna går in i detta. Därför att den helige ande är Guds gåva till oss. Given till oss för att han ska hjälpa oss till sanningen. Vi läser den första texten ifrån Johannes. Det är 14 kapitlet. Johannes 14 och vers 15. Jesu tal till lärjungarna. Han säger där: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud, eller ni håller fast vid mitt ord. Om ni älskar mig, säger Jesus till lärjungarna. Och så säger han i Johannes 14 och 15 där: och jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande, som världen inte kan ta emot, ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er, säger han. Och så kan vi läsa vers 26 också. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er, säger Jesus till lärjungarna. Om du har fötts in i Guds rike och fått det nya livet, då har du fått den helige ande som gåva. Och nu vill jag ställa några frågor till oss här idag. Har du tagit emot den helige ande? Och i så fall, vad gör du med honom? Vad gör vi med honom? Har du frågat dig själv någon gång varför du har fått honom som gåva? Bibeln säger att han gavs till alla de som tog emot Jesus och blev Guds barn. En gåva från din himmelske fader till dig och till mig. Guds ord säger att han lever i dig. Känns du vid honom, hjälparen, den helige ande? Får han tala med dig dagligen? Och varför? Och vad är syftet med det? Vad vill han göra i dig? Gullbritt var inne på detta i början här, utan att veta att jag skulle tala om det här. Hans uppdrag, sa Gullbritt, det är att föra oss till Jesus Kristus. Hur då? Det finns ett uppdrag han har. Han ska föra oss hem till Kristus som hans rena älskade brud. Den helige andes uppgift är att förbereda bruden för det himmelska bröllopet. Anden och bruden säger: kom, Herre Jesus. Han ska bevara dig och mig i sanningen genom att hjälpa dig genom allt här i livet. Alla svårigheter, alla prövningar vill han hjälpa dig igenom. All kamp, all otro, all tvivel, all fruktan. Nu är det många som tror att han, den helige ande, bara är en kraft som kan vara bra att ha som hjälp för oss här på jorden. Eller en del tror att han bara är tungotal. Eller att han bara är andliga gåvor. Men han är mycket mer. Han är någon med personliga egenskaper. Gud, Fadern och Sonen och den helige Ande. Tre stycken i en. Men det var upproriska och bedrövade hans helige ande, står det i Jesaja 63:10. Och i Efesierbrevet, vi behöver inte slå upp det, så står det i 4:30. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Vad är förlossningens dag? Jo, det är ju när Jesus kommer för att hämta oss hem till sig. Det är förlossningens dag. Alltså, det är inte bara en kraft. Därför att man kan bedröva honom. Man kan känna sig bedröva den helige ande. Man kan bedröva den helige ande. Han är mer än bara en kraft. Nu läser vi från första Korinterbrevet. Det 12:e kapitlet. Och från vers 8. Där det talas om de andliga gåvorna som vi som Guds församling har blivit lovade. Vi som Guds barn. Första Korinthierbrevet 12:8. Där står det så här. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Alltså det är den helige ande som fördelar gåvorna efter hans vilja åt var och en så att de kommer till nytta. Vi kan också läsa från Apostlagärningarna, det 13:e kapitlet där. Apostlagärningarna 13 och vers, ja, vi kan läsa från vers 1. Apostlagärningarna 13:1. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. Så står det där i andra versen i Apostlagärningarna 13. När de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande. Det var den helige ande som sa: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till, sa den helige ande. Till församlingen i Antiochia. Där var det den helige ande som avskilde och kallade dem till olika uppgifter. Vi kan också titta på det 15:e kapitlet och vers 28 där i Apostlagärningarna. 15:28. Där det kommer brev ifrån församlingen i Jerusalem. Där står det så här. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. Där var det den helige ande. I den 28 versen läser vi tillsammans med apostlarna som hade kommit överens om. Gullbrit sa i början också att syftet med gåvorna han ger oss, det är att peka på Jesus och vittna om honom. Det är syftet med de gåvorna, med den heliga ande. Inte för att ge oss underhållning i våra sammankomster. Inte för att ge oss någon andlig show i våra förekomster. Det är inte det den heliga ande är till för. I Guds hus, som också kallas bönens hus i Bibeln, i församlingen är det den helige ande som är livet. Och han är där i församlingen för att upphöja Jesus i allt som sker. Huvudpersonen ska alltid vara Jesus i våra sammankomster. Inte våra egna gärningar. Eller hur duktiga vi är på att framträda på olika sätt. Det är inte det som är huvudpunkten med det hela. Utan det är Jesus som ska vara i fokus. Och han kommer i fokus om ett rent hjärta fyllt med Guds ande får förmedla Jesus till de närvarande i våra sammankomster. Och då kommer de som är närvarande att få se Jesus och bli förvandlade av honom. Det är därför det är så viktigt att den helige ande får frihet i våra möten. Att det är han som får leda oss. För det är han som visar oss Jesus. Vi kan aldrig göra detta själva. Och vi kan aldrig använda oss av honom. Den helige ande. Det är häftigt när kraften kommer. Ja, det är det. Det är häftigt. Men vi kan aldrig använda den helige ande som det passar oss för våra egna syften. Därför att han har kommit, säger Bibeln, för att fullborda Guds eviga syften. Det ligger på ett helt annat plan. Det är inte bara här och nu han har kommit för att fullborda Guds eviga syften. Att föra hem församlingen till Jesus, som har köpt henne med sitt eget blod och betalat priset för bruden till hennes far. Och nu vill jag läsa någonting som jag predikade om för många år sedan. Ett annat tillfälle, 2003. Jag predikade om den väntande bruden. Och det här vill jag läsa om, därför att det är en sån fin bild av det som jag läste om nu här. Det som jag sa. Det är taget från en artikel som heter, en tidning som heter Shalom över Israel. Och det var 1998. Och det är en kvinna, en ung kvinna som då heter Eva Wymark som har skrivit den. Och den heter Den väntande bruden. Jag vill läsa lite ifrån den. Därför att det handlar om den äldre judiska bröllopstraditionen. Så du ska få se bilden av det hela. Hon skriver så här. Det är en spännande upplevelse att ta del av den äldre judiska bröllopstraditionen. För den ger de evangeliska begreppen som beskriver människosonens återkomst ett större djup. Låt oss nu se på den äldre judiska bröllopstraditionen som var bruklig under det första århundradet i Israel. Alltså på Jesu tid. I det judiska samhället diskuterade alltid sonen sitt val med fadern. Efter hans godkännande gick den förälskade mannen till flickans hem. Där gjorde han en överenskommelse om ett köpebrev med fästmön. Och drack en bägare vin med henne för att signera det. Han betalade också priset för fästmön till pappan, till flickan. Innan fästmannen lämnade fästmön talade han till henne och sa att han skulle gå bort men sedan komma tillbaka. Hon skulle inte vara orolig om en tiden dröjde, för han hade ju stämt en överenskommelse med henne genom bägaren med vin och det betalade priset. Hon behövde inte alls oroa sig, för han skulle säkert komma tillbaka som han hade lovat henne. För, sa han, jag går nu för att bereda dig plats. Nu gick den unge mannen hem till sin far och började att förbereda ett brudrum. Det var denna plats som han skulle bereda för henne. I rummet skulle det finnas livsmedel för de 7 kommande dagarna som brud och brudgum skulle tillbringa där. Alltså 7 dagar skulle de tillbringa där. Och rummet skulle göras speciellt vackert. Brud och brudgum skulle inte mötas var som helst. Rummet skulle vara förstklassigt och rätt byggt, så att brudgummens fader skulle kunna godkänna det. Den unge mannen fick nämligen inte skynda till sin brud förrän rummet var helt klart och fadern hade godkänt det. På så vis kunde endast fadern veta tiden och stunden för sin sons bröllop. Den nu trolovade flickan väntade i sitt hem på sin brudgum och ängslades inte nämnvärt, eftersom hon visste att hon var älskad. Det var hennes förvissning, eftersom fästmannen hade betalat priset för henne i både pengar och arbete. Under hennes väntan bar hon alltid slöja när hon gick utanför hemmet, för att andra män inte skulle försöka göra en överenskommelse med hennes far. Hennes pris var ju redan betalt av en annan, och hon kallades nu för avskild, helgad. Den blivande bruden väntade på sin fästman på ett värdigt sätt och ägnade honom och det kommande livet alla sina förberedelser. På kvällarna vakade hon hemma, eftersom fästmannen enligt traditionen kom på natten, vid eller efter midnatt, för att överraska fästmön. När en längre tid hade förflutit sedan överenskommelsen gjorts, väntade fästmön tillsammans med sina brudtärnor, syskon och de vänner hon ville ta med sig till bröllopet. Och de höll sig beredda att ge sig iväg varje natt. Alla hade de olja i sina lampor om fästmannen skulle komma om natten. Så helt plötsligt kom brudgummen, och när hans sällskap var nära brudens hem så ropade det. Och när hon hörde ropet visste hon att hon snart skulle vara gift. Brudens slöja avslöjade henne inför brudgummen och sällskapet, och hon togs med hast ut i den mörka natten medan hennes far och bröder vände sig bort. Nu tågade brudföljet genom gatorna i feststämning på väg till faderns hus. Väl framme gick brud och brudgum till brudrummet, och festfolket väntade utanför. När folket fick meddelandet av brudgummens vän att brud och brudgum blivit man och kvinna, började festen och varade i 7 dagar. I 7 dagar. Man kan ju ändå inte låta bli än att tänka att det här också är en bild ifrån Daniels bok och Uppenbarelseboken och Ändens tid, när de här 7 årsveckorna, när de nämns. Och hur det kommer att bli, det vet vi inte. Men när Jesus tog den här bilden, så var det ju för att det var det som man, det var liksom aktuellt för dem. Det var levande för dem. Så när han tog den här bilden om brud och brudgum, så förstod också det judiska folket vad det handlade om. På ett sådant sätt. Vi läser också hur Israels folk var utvalda av Gud som hans egendomsfolk. Det kan vi läsa om i Guds ord. Men så står det också att de följde inte Herrens röst och ledning till det utlovade landet. De gjorde inte det. De följde inte oavsett vad det kostade. Det står att de fortsatte med uppror, avfall, andlig otrohet, med avgudadyrkan. De var utvalda men inte renade. De var utvalda men inte avskilda. Helgade för Herren i sina hjärtan. Och när tiden var inne för Israels folk att gå in i Kanaans land, i löfteslandet, så var de inte redo för det. De hade tyvärr inte lärt sig under ökenvandringen. Och de var fortfarande kvar i fångenskapens Egypten, i sina sinnen och tankar. De avföll från Gud, försökte göra bättring, men så föll de igen. Precis som vi människor är. Men så står det så här. Men i min tjänare Kaleb, står det, är en annan ande. Och han har i allt följt mig, säger Herren. Det var en annan ande i Kaleb. Och vi vet när vi läser att Kaleb och Josua var de som fick inta landet. För att de följde andens ledning. De följde Guds ords ledning. Den helige ande, denna underbara gåva vi har fått. Jag tror inte vi riktigt förstår vad det är vi har fått i hjälparen, den helige ande. För utan den helige ande, vad vore vi då? Utan den helige ande här på jorden. Utan livet, utan honom hade vi ingen ledsagare på vägen hem. Vi hade inte det. Utan att vi hade blivit födda på nytt. Så kan vi inte se Gud och vi kan inte komma in i hans rike. Vår ande är skild från Gud genom synden, läste jag här i början. Och när Gud ger nytt liv genom att hans ande uppfyller oss, så blir vår ande levande jord. Och då kan vi upprätta kommunikationen med honom, med Fadern igen. Vi har absolut ingen egen förmåga att följa Jesus själva. Inte på något sätt. Vi skulle inte klara en dag utan den helige ande. Vi skulle inte kunna ta emot eller förstå det andliga. Det som Gud har att ge oss utan den helige ande. Därför att vi är blinda och döva. Själiska, ja till och med döda. Utan den helige ande. Vi skulle aldrig kunna tolka eller förstå Guds ord. Vi skulle aldrig kunna se uppenbarelsen i ordet. Vi skulle inte ha någon urskiljning eller insikt. Och utan den helige ande så skulle vi inte veta eller kunna känna igen tiden. Guds tid, den tid som vi lever i. Vi kan läsa den versen igen som Gullbritt läste i Johannes det 16 kapitlet. I Johannes 16 och 13, den versen läser vi. Så sa Jesus till lärjungarna. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Vi skulle aldrig kunna tolka det profetiska ordet om vilken tid vi lever i om vi inte hade den helige ande. Och är vi inte som församlingen, som folket var på Mose tid i öknen? Det är precis så vi ser ut idag, vi kristna som Guds församling. Vi älskar att höra att vi är utvalda och kallade av Gud. Men vi vill inte lyssna till vad Guds ord säger om det som krävs för att stå upp och göra sig redo som Jesu Kristi brud. Vi vill gärna ha det yttre skenet, det här religiösa skenet av helighet och Guds fruktan. Men vi vill inte veta av Guds förvandlande kraft från egna motiv och denna jag-uppfyllelse. Jag, mig och mitt. Gud får gärna välsigna oss, men vi vill inte att det ska kosta oss lidande och förföljelse för Jesu namns skull. Och nu vill jag läsa det som jag läste en annan gång och som jag inte kunde citera förra gången jag predikade. Utav William Booth, som fick frågan hur han såg på framtiden. Och då sa han att de mest kännbara farorna inför det kommande århundradet, sa William Booth, kommer att bli. Och nu ska du lyssna, för det är precis det vi lever i. Religion utan den helige ande. Kristenhet utan Kristus. Förlåtelse utan ånger och omvändelse. Frälsning utan pånytt födelse. Politik utan Gud. Och himmel utan helvete. Känner du igen det? Är det inte det budskapet som vi hör idag överallt? Är det inte det som predikas i många talarstolar? Du behöver inte omvända dig. Det finns inget helvete. Du behöver inte den helige ande, för du kan greja dig själv genom olika attribut. Är det inte precis den tiden vi lever i nu? Och är det inte det som kommer att känneteckna ändens tid? Det är precis så som vi har det. Vi är på väg hem, men tack och lov så har vi fått barnaskapets ande som bor i oss. Ska vi läsa från Romarbrevet, det 8:e kapitlet tillsammans? Romarbrevet 8. Vi läser ordet. Romarbrevet 8 och från vers 9. Det handlar om Guds barns liv i anden. Då står det så här i Romarbrevet 8 och 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner och döttrar. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Kära pappa. Anden vittnar själv med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Och så läser vi ett sånt ställe till så vi vet vad vi har fått i arv. Och det är Efesierbrevet. Efesierbrevet, det första kapitlet. Från den tredje versen. Efesierbrevet 1 och 3. Ibland är det lite svårt att hitta bland alla breven där. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom. Det är han som har utvalt oss, inte vi som har valt honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Visst är det underbart. Handpenning på arvet. Ett sigill är den heliga ande på ditt och mitt liv. Kan du fatta detta? Här får vi en försmak av Jesus. Anden för oss in i Jesu närvaro. För att visa oss vår brudgum. Och för att vi ska lära känna Jesus. Inför det förestående bröllopet i himmelen. Vi ska redan känna honom här och nu. Och han har satt sitt sigill på oss, står det. Visst är det väl underbart? Och därför så vill jag läsa en annan sak som jag läste igår här. Ska vi se om jag hittar allt jag har här. Och det stod i Aftonbladet igår. Jag brukar inte läsa Aftonbladet så, men jag var inne på hemsidan. Och då läste jag någonting så här. Om ett annat märke. Det stod publicerat igår. Snart ett chip i varmans hand, stod det. Det var dagen när David Hollesek, eller hur det uttalas, jag vet inte, förvandlades från Homo sapiens till Homo connectus. Plötsligt känner jag mig uppkopplad mot resten av världen, säger han, med ett chip nyss inskjutet under huden på handen. Den som håller i injektionsverktyget är Johan Österlund, som vid Linköpings baserade Biohacks International söker olika vägar att genom så kallad biohackning förverkliga digitala lösningar i ett mänskligt format. Det här är början på en ny global ekonomi, säger han. Och det handlar inte om huruvida det blir så, utan om när, säger han. Med chippet under skinnet öppnar sig en värld av möjligheter med handel som det bredaste konceptet, säger han. Och här säger Patrik Lanhed. Jag är fullkomligt övertygad om att vi är kort- och nyckeloberoende inom inte ens 10 år. Det är han som ligger bakom betalningslösningen. Det är TT som har publicerat det här igår. Och Aftonbladet har hämtat hem de här nyheterna. Då så ställer TT frågan, när kommer det att finnas ett chip i varmans hand? Det blir som med PC:n. Minst ett i varje familj inom mindre än 10 år, säger Johan Österlund. Då säger visserligen en expert på betalfrågor på Svensk Handel, Bengt Nillervall. Han uttrycker tvekan. Jag tror att det ligger närmare till hands med tumavtryck, handavtryck eller avläsning av iris. Då slipper man ingrepp och det blir säkert också billigare. Men de är överens om att det kommer att ske. Det är en annan typ av märkning. Men vi som Guds folk, vi är märkta med andens sigill. Och det slår mycket högre. Och det är mycket bättre. Och det ska vi vara medvetna om. För andens sigill som vi är märkta med, det är tecknet på att vi är Jesu tillhörighet. Så oavsett vad som händer så tillhör vi Herren Jesus Kristus. Vi tillhör inte längre denna världen. Utan vi älskar och väntar på det som finns där hemma. Bruden längtar efter honom. Och anden fröjdar sig i den församling som längtar och väntar efter att Jesus ska komma tillbaka. Anden väntar ju också på att få lämna. Och det är den bruden som den helige ande vill ställa fram mot Jesus idag. Utan fläck och skrynkla. Inte en halvhjärtad, ljummen eller kall brud. Och nu ställer jag några frågor igen till oss. Tillåter du eller tillåter vi den helige ande att överbevisa oss om synd och otro i våra liv? Eller kan vi och vet allt själva? Är vi redan färdigfrälsta? Är vi så religiösa så att vi har allting klart? Får han vittna om sanningen i ditt och mitt hjärta? Är du villig att ta emot sanningens renande eld i ditt liv? Kan du säga idag, just nu, att du är på väg att möta din frälsare och din Herre? Kan du säga idag att du vill ha honom mer än något annat i denna värld? Älskar du honom ännu? Tiden är inne att vi klär oss i bröllopskläderna. Och att vi låter lampan brinna i vår hand. Därför att han kommer snart. Mycket snart. Vi ser det nu på tidstecknen. Vi ser det i det profetiska skeendet. Därför att han har gett oss sin ande så att vi ska kunna känna tiden som vi lever i. Ska vi sluta med att läsa i Uppenbarelseboken, det 19:e kapitlet. Halleluja, amen. Uppenbarelseboken 19. Ja, vi läser från vers 6 tycker jag. Uppenbarelseboken 19:6. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara. Lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa, halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa till mig, gör inte det. Jag är bara en medkännare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe, ty Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och så säger Jesus i sista kapitlet, jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Halleluja! Och det kan vi vara förvissade om att det är sant, därför att det står i Guds heliga ord. Han som har skapat universum, himmel, jord och hav, han kommer också att göra nya himlar och en ny jord där vi ska få bo. Och den dagen närmar sig nu, mina vänner, då vi ska få träda in till bröllopsmåltid med honom. Och jag brukar säga det när vi har pratat om ändens tid. Kära vän, lyft blicken och se inte på det mörka och svåra. Låt dig inte tyngas ned av det. Lyft blicken och låt den helige ande få tala till dig om Jesus. Han vill visa dig Jesus. Han vill uppenbara sanningen för dig. För att du ska få tro och kraft och glädje i den helige ande. Att gå med fröjd framåt. Inte gå nedtyngd på grund av det som vi ser runt omkring oss idag. Men vi är också kallade att be. Vi har syskon, kristna syskon i världen idag. I stora mängder som får halshuggas, som får torteras och avrättas för sin tros skull. Och det är vår uppgift att be för dem och att stå med dem i tro att de ska kunna bestå provet. Så är det. Men Jesus kallar sin brud att komma hem. Och du och jag har fått hjälparen, den helige ande, som är mycket mer än bara en kraft som vi ska leka med här på jorden. Aldrig. Nej, allt han gör, den helige ande, pekar på Jesus, pekar på framtiden. Och där har vi fått löfte om att vi får fröjda oss och vara glada. Det är styrkan. Styrkan. Så iklä dig din andliga vapenrustning som du har fått. För det är inte din rustning, utan det är Guds rustning. Och då har du kraft, blivit lovad kraft att stå emot djävulens listiga angrepp som vi blir utsatta för idag. Halleluja. Amen. Ska jag sluta här?